Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och idag så säger vi välkommen till Kjell O. Berggren att vara vår semesterpratare.
En snöfattig decemberdag 1938 nedkom Irma med sin förstfödde. Ett gossebarn som fick namnet Kjell Olof. Son till Olof Olgare Berggren i Byviken i Gideå. Senare fick också Irma och Olga två döttrar, mina systrar Iris och Kristina. När jag började skolan försvann Olof och jag kom att kallas bara Kjell. På senare år har jag tyckt att det var lite synd, för Olof är vårt släktnamn som har funnits med i generationer. När jag så kom att skriva några böcker om min uppväxt i Byviken tog jag med O som en förkortning av Olof. Det finns många Kjell Berggren i Sverige, men bara en Kjell O. Berggren. Det här med att tillföra en bokstav från ett andra namn är mycket praktiskt på många sätt. Det blir personligt och det har många fördelar. Det är ju ofrånkomligt att jag kommer att använda mig av mina böcker Sådd som ger skörd och När skörden mognar i det här programmet som semesterpratare. Jag har en positiv minnesbild av uppväxtåren trots mycket av barnarbete. Kroppsarbetet och slitet var betungande, men det fanns en arbetsglädje, en romantik och harmoni i det gamla jordbrukarsamhället som jag upplever att vi idag till stora delar tappat bort. Uppväxtmiljön gav mig en stark självkänsla. Det kan delvis bero på att man hade en roll i familjen på ett annat sätt än dagens ungdom har. Jordbruket var ett lagarbete och var och en hade sina sysslor som måste utföras. Sammanhållningen och respekten för varandra var stark och det byggdes upp ett gediget kunnande på många områden. Året var 1945. Andra världskriget hade just slutat. På hösten började jag skolan. Jag minns aldrig att det var några funderingar om att vi inte lärde oss tillräckligt. Och jag minns aldrig till några funderingar om våra lärares kompetens. Det var auktoriteter som lärde oss vad vi skulle kunna. Vi hade läxor varje dag och fick betyg från första klassen. Fru Jonsson, min första lärarinna, var äldre och änka med knut i nacken, runda glasögon och lång kjol. Hon var rödbrusig i ansiktet och detta förstärktes när hon fick sina kraxattacker. Hon hade ofta seg slem i halsen som hon med stor ansträngning kraxade upp och spottade i en näsduk som hon sedan stoppade innanför ärmlinningen. Detta översåg jag med, för jag tyckte om min fröken. Fru Jonsson lärde oss läsa ur Sörgården. Hon hade en prydlig handstil och i ämnet välskrivning lade hon grunden till vår framtida skrivförmåga. Jag hade egentligen bara ett problem i skolan. Jag var liten till växten och hade svårt för att hävda mig i skolidrotten. När Margit från Flyksjö åkte om mig på en skidtävling försökte jag hänga på henne. Jag åkte så att det nästan svartnade för ögonen och jag trodde att lungorna skulle sprängas. Med gråten i halsen såg jag henne försvinna framför mig. Då skyllde jag på björkskidorna, vallad med en ljusstump och snyftade. Jämars tungskiden! Olle som var en av de snabbaste i klassen sprang 60 meter på 9,3 sekunder medan mitt rekord var 10,2. Ungefär lika fort som de bättre flickorna. I längd hoppade jag 2,70 i sjunde klassen medan Arne hoppade 4,50. En dag när jag satt i skolbussen sa jag besviket till min bäste vän Roland som var halva huvudet längre än mig. Jag kom inte över att du kastade bollen 66 meter och jag bara 33. När jag smågråtande berättade det för mamma sa hon tröstande. Men du kan ju inte leva på att kasta bollar. Det är ju bättre om det går bra för dig med provräkningen och till skrivningen. Jag fick mitt första dragspel när jag gick en dragspelskurs på Smyrna i Lemmersjö. Det har skänkt mig mycket glädje. Det var Lyckobringaren med Kalle Jullarbos orkester. Som äldste och enda sonen var det nog tänkt att jag skulle ta över gården. Av en ren tillfällighet fick jag börja Tvillingsta lantmannaskola 1954. Plötsligt blev allt så ljust under mörka höstkvällar. Belysningen efter vägen från ås till skolan och de skarpa lyktorna på knutar och runt skolan stod i skarp kontrast mot 15-wattslampan hemma på stugknuten. Redan första dagen gick det upp för mig att det var ungefär lika många flickor på skolan som pojkar. Där fanns nämligen också lanthushållsskola där flickorna skulle utbilda sig till hemmafruar. Vi bodde i samma elevhem med pojkarna på första våningen och flickorna på den andra. Entréerna var placerade på var sin sida av den långa byggnaden och det var absolut förbjudet för pojkarna att besöka flickorna och för flickorna att besöka oss. Första tiden kom jag att bo med Olle och Arne. Vi kände varann sedan skoltiden i Flärke. Första morgonen tog jag på mig ett par långa golfbyxor av kraftigt diagonaltyg som moster Rut sytt åt mig inför skolstarten. Rutiga golfstrumpor på mina smala underben och en skjorta som pappa köpt åt mig på Vaners i Trehörningsjö. När jag sedan tog på mig en färdig knuten brunspräcklig slips med gummisnodd som jag köpt för egna pengar av gårdfarehandlaren och en rutig slipover som jag fått i julklapp, då skrattade plötsligt Olle och Arne. Jaså, du har töje på dig äppelknyckarbyxen, retades Olle. Köp den riktig slips så ska jag lära dig hur du knyten, sa Arne tröstande. På Lantmannaskolan fick jag nytta av min fallenhet för matte, svenska språket och elitteknik. Skolans ämnesområden och den effektiva undervisningen var fullödig för jordbrukssöner som skulle fortsätta med jordbruket där hemma. Den sociala trivsamma gemenskapen på skolan gav emellertid mer smak på ett fortsatt studerande och blev ofta början till en ytterligare utbildning som ledde fram till andra fysiskt lättare och lönsammare yrken än bondens. Jag hade fått blodad tand. Jag sökte in på Hampnäs folkhögskola. Tyvärr fick jag vänta ett år. Jag var för ung. Den vintern blev tung för mig. Att arbeta som 16-årig timmerhuggare med pappa i skogen i meter djup snö med svans och yxa blev en för stor kontrast mot det ljusa, trivsamma studerandet på Tvillingsta med all samvaro, pojkar och flickor. Men året efter kom jag in. Jag gick två kurser på Hampnäs åren 1956-58. Industrin och den offentliga sektorn ropade efter utbildad arbetskraft och Norrlands jordbruket ansågs allmän inte ha någon framtid. Det fanns dessutom en trend bland ungdomen att bli någonting, att utbilda sig till ett fint jobb, att flytta till stan och skaffa sig villa och bil. Det var framtiden. Man visste också att alla som hade någon form av utbildning också fick fina arbeten. Ungdomen genomsyrades av en positiv känsla av att studera på folkhögskola i ett internatboende som gav en speciell samhörighetskänsla. Den sociala samvaron också utanför själva undervisningen breddades ytterligare med körsång, samkväm, folkdans och teaterverksamhet. Den höga ambitionen av moral på skolan med fasta rutiner och regler från rektor och lärare var fostrande. Vi hölls i herrans tukt och förmaning. Vi fick till exempel inte dansa vanlig pardans på skolan och vi måste vara kvar på skolan två helger av tre. En av lärarna, Ola Lard, som också arbetade med lokalradion, lärde oss bland annat sjunga i kör. Det blev en särskild stämning när han slog in oss i den här melodin. Thank you. Det var en del ur Strauss Andre Schönen Blauen Donau. Mina fritidsintressen har varit främst familjen, sång, musik, jakt och fiske. Byjänten lärde oss pojkar dansa på Hammargården. Till musik från en resegrammofon. Vals lärde vi oss till Kalle Jullarbos Livet i finskogarna och Hammarforsens brus. Foxtrot till Yngve Stors Julkväll på Hawaii och Aloha-e. Från min andra bok, Skörden mognar, ska jag kort berätta om lördagsdansen. Jag ska aldrig glömma tillfredsställelsen när vi hade fått in sista hölasset och jag gick ner till sjön och badade. Rakade av fjuden, badade på White Horse rakvatten och kammade upp en Elvis Presley frisyr med bryllkräm. Tog på den strykfria vitskjortan av 100% nylon och den smala slipsen. De svarta byxorna och de oxblodsfärgade myggjagarna med tå och klackjärn. Och den röda bläsern. Min 4 år yngre syster Iris kammade upp en faradiba frisyr och tog på sig alla underkjolarna och de röda högklackade skorna. Hon doftade äppelblossom. Vi var klara för lördagsdansen. I pappas midnattsfärgade PV med vita däcksidor kunde vi sedan åka med några kamrater till en av de många dansställena som växte fram under den tiden. Ofta blev det Kerstinsudde, Långviksmon eller Nyliden. I praktiskt taget alkohol- och drogfri miljö dansade vi ut den ungdomliga livsglädjen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Around the clock med Bill Haley and his comets. Sedan jag gjort militärtjänsten som signalist på I21 i Sollefteå kom funderingarna hos mig på allvar igång. Vad skulle jag bli? Att lämna jordbrukssamhället stod helt klart för mig. TVn hade gjort sitt intrång i landet och master hade börjat byggas upp i södra Sverige. TV-tekniker måste vara framtidsyrket. Jag provade på branschen en vinter i Huskvarna men kom ganska snart underfund om att det här med TV-teknik inte var något för mig. Jag sökte istället in på en preparandkurs i Härnösand där jag läste in de kompletterande ämnena jag behövde för att kunna tenta in på tekniskt gymnasium. Jag tog ingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnadsteknik i Gävle 1964. Det var en skriande efterfrågan på arbetskraft på 60-talet. När jag gick avgångsklassen kom mannar från Skånska cementgjuteriet, numera Skanska, och erbjöd oss arbete på olika platser till goda löner. Men min avgångsklass hade varit på ett studiebesök på stadsarkitektkontoret i Gävle. Och när jag såg hur det där ritade och byggde modeller tänkte jag, ett sånt jobb skulle jag vilja ha. När jag kom hem gjorde jag mig ingen brådska med att söka jobb, utan jag hjälpte till hemma med höslotten och arbetade i skogen. En dag i slutet av augusti fanns en annons i Örnsköldsviks Allehanda. Man sökte en stadsplaningenjör till stadsarkitektkontoret. Se, nu annonserade de efter mig, sa jag. Jag ring med en gång. Jag fick tala med stadsarkitekten Erik Glud, körde ner till honom i PV:n och vi fann varandra direkt. Jag ska bara prata med byggnadsnämndens ordförande Otto Arnström, så kan du börja. Jag ringer, vilken telefonnummer har ni där hemma? Min blivande chef som var uppväxt i Köpenhamn lade upp ett brett leende när jag svarade 5 i Byviken. Till en för mig svindlande lön av 1300 kronor i månaden började mitt fina arbete på stadsarkitektkontoret i Örnsköldsvik. Att i första hand rita stadsplaner och bygga modeller. Med hjälp av Karin, som då var kartriterska, gjorde vi stadsplaner på löpande band. Soptippen ovanför Villagatan förvandlades till kvarteret Lönnen med flerfamiljshus. Vi gjorde planer för småhus både i Svartby, Gimot och Järvedbonäset. Jag blev sekreterare i stadsplaneberedningen. Jag kände av både hand- och armsvett när jag skrev de första protokollen. Men min chef ledde mig att använda diktafon och bekräftade mitt skrivande på ett sådant sätt som gjorde att jag kände att jag skulle klara av uppgiften. Med hjälp av kartriderskan Kina och senare Gunn-Marie förvandlades till exempel skogsområdet Sydost Folkparken till Sörliden. Vi fortsatte med planer för småhus och vi gjorde bland annat planer för norra industriområdet. Det var en hektisk tid på 60-70-talen med mycket byggande.
Oh.
Det var Rosita Serrano i La Paloma. Jag heter Kjell O. Berggren och jag semesterpratar idag i Radio Nolaskogs. Det hände mycket också inne i stadskärnan. Vi gjorde generalplan och trafikledsplan för centrum med stadsplaner för varuhus, posthus, tingshus, stadshus, polishus med mera. Bilarna skulle fram. Victoria Esplanadens björkar höggs ner och körbanorna breddades och asfalterades. E4 skulle byggas klar. Vid den tidpunkten när jag började min anställning var den breddad och i ordning gjord från rondellen och upp till Victoria Esplanaden. Norrifrån var den klar ner till dåvarande brandstationen, men sträckan däremellan var av låg standard. Långtradarna hade svårigheter i den snäva kurvan vid det sydöstra hörnet av Stockholmshuset. Det stora gulbruna huset med rött plåttak som fått sitt namn av att det hade byggts många liknande hus i huvudstaden. Det blev det första huset i stan som hade försetts med sopnedkast. Vägförvaltningen krävde en kurva med radien minst 100 meter och när jag kom in i stadsplanarbetet fanns en skiss med den radien inlagd. Vägbanan skulle då emellertid komma att gå precis där Stockholmshuset står. Det, liksom de flesta av villorna väster om Villagatan, måste rivas. Samtidigt väcktes ett förslag om att rådhuset skulle rivas och E4 skulle gå rakt genom Smedjebacken. Det förslaget röstades emellertid ner vid ett stadsfullmäktige sammanträde på ÖTS, nuvarande museet. När vi sedan började arbetet med detaljplanen efter skissen där Stockholmshuset skulle rivas stötte vi på flera stora problem. En morgon när jag promenerade till arbetet kom jag plötsligt på idén att försöka med ett alternativ där E4 kunde läggas väster om Stockholmshuset. När jag kom till kontoret skissade jag ivrigt på en klotoidkurva som skulle rädda Stockholmshuset och villorna. Klotoidkurvan hade jag lärt mig på teknis. Det innebär att kurvradien ökar successivt från, i det här fallet, 100 meter till oändligheten. En klotoidkurva är behaglig att köra igenom eftersom man hela tiden ändrar rattutslaget. Jag kunde konstatera att klotidkurvan gick in precis förbi Stockholmshuset. När min chef fick se skissen tittade han länge på den och sa: "Fortsätt att rita på det. Vi kallar det mittenalternativet." Jag började rita samtidigt som jag ritade på en planskild korsning uppe vid dåvarande brandstationens Smedjebacken. Byggnadsinspektören Seth Vesper gjorde mig emellertid osäker när han kom in till mig och påpekade: "Tänk på att du bollar med stadens miljoner, pojke." Men jag byggde upp förslaget i modell, ivrigt stöttad av min chef som varje morgon kom in på modellverkstaden och intresserat följde arbetet med kommentaren att det går att göra med människohänder. "Morfars kurva!" ropade plötsligt ett av barnbarnen från baksätet när vi en sommardag åkte genom E4:ans kanske enda klotoidkurva. Jag trivdes som fisken i vattnet. Jag hade fått mitt drömjobb. Så inträffade ytterligare något mycket positivt i mitt liv. Jag träffade Ingrid. Ingrid från Ullånger som höll på att utbilda sig till sjuksköterska. Första advent i fjol firade vi vår 50:e bröllopsdag.
Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar i minnenas arkiv. fast många år sen dess nu gått. Vår kärlek lever kvar. Jag vet du blev min lyckolott, det käraste jag har. Fem röda rosor vill jag ge till dig. Fem röda rosor i en bukett från mig. En för din trohet, den andra till en vän, den tredje för din skönhets skull och två för kärleken. Det finaste jag vet det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig. Då känner jag att ingenting betyder mer än du. Jag älskar dig, du bär min ring, ja så är livet nu. Fem röda rosor vill jag ge till dig. Fem röda rosor i en bukett från mig. En för din trohet, den andra till en vän, den tredje för din skönhets skull och två för kärleken.
Det var Roland Cedermark som tolkade mina känslor för Ingrid. Vi fick två flickor, Ingela och Jessica, och fem barnbarn. Vi har större delen av våra liv bott ute i Själevad, där döttrarna växte upp och gick i grundskolan. Ingrid har bland annat arbetat som operations- och narkossköterska, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare på Örnsköldsviks sjukhus. Vi flyttade senare in till stan och bodde några år på Läroverksgatan helt nära museet. Ett år hade man Elvis Presley-utställning där. Ett av våra fönster stod öppet för jämnan och jag hörde Elvis från högtalarna vid entrén. En eftermiddag satt jag med min gitarr och mina barré-akkord som jag lärt mig av en lumparkompis och försökte sjunga efter den stora idolen. När yngsta dottern Jessica plötsligt ryckte upp dörren och utropa. Du sjöng ju Elvis på jidio-dialekten, pappa. Well, I've been in my blue, since ago again. What a rainbow turned the cloud away. Well, I've been in my blue, since ago again. You'll be back within my arms. The memories that linger in my heart, memories that make my heart grow cold. Well, it's
someday they're gonna live again, sweetheart. And I blew wood against the time to go. Well, when my blue the moon turned to gold again, when the rainbow turned the clouds away, well, when my blue the moon turned to gold again, now you'll be back. Someday they're gonna live again, sweetheart.
Those memories.
Am I blue moon again, moon turn to gold? Oh, when my blue moon turns to gold again, oh, when the rainbow turns the clouds away, oh, when my blue moon turns to gold again, you'll be back.
Elvis Presley, When My Blue Moon Turns to Gold Again. En persons politiska hemvist grundläggs ofta i ungdomen. Bondpojken blev medlem i SLU-föreningen hemma i byn. Harald Olsson lanserade mig senare till landstingssidan. Jag satt med i tekniska nämnden en tid och sedan som ersättare i landstingsfullmäktige. Efter 15 år hade jag gjort mitt på stadsarkitektkontoret och prövade på några jobb inom privata sektorn. Dels hos City Bangolf och senare som distriktsansvarig för Alfa Laval Agres verksamhet i området. Jag blev invald i plan- och miljönämnden och som ersättare i kommunfullmäktige. Det är inte ofta man kan göra rejäla synliga avtryck som lokalpolitiker, men jag gjorde ett sådant. Men först måste jag framhålla, som jag ofta gör, att jag debatterat mot Stefan Löfven i kommunfullmäktige. Han arbetade då, vad jag vet, som svetsare på Hägglunds. Ärendet gällde Coops livsmedelshall vid norra utfarten, där vi var sent ute med en stadsplanändring. Så till avtrycket. Man var i full fart med att söka lämplig sträckning för Botniabanan genom stan. På ett sammanträde presenterades 5 olika sträckningar söderifrån. En sträckning efter E4 och en genom kulturlandskapet ute vid Bergom. Och sedan 3 däremellan. Sträckningarna skulle bland annat medföra stora ingrepp och många rivningar i Gårdnäs industriområde. Då säger plötsligt min partikamrat Björn Edlund: är det ingen som har tänkt på att gå över åkern i Sund? Då såg jag plötsligt möjligheten att gå bakom Gårdnäs industriområde, snett över åkrarna i Sund, över nordspetsen på Väckefjärden, genom Varvsberget i en kurva och komma fram vid Hoppbacken. Efter sammanträdet ordnade jag grundkartematerial och ritade upp en linje efter den idén. Och på ett stort planeringsmöte visade jag upp skissen och föreslog att den skulle skickas till Banverket som ett alternativ. Vilket också blev beslutet. Det är med en hisnande känsla jag nu ser Botniabanan på plats där jag drog linjen. En intressant tanke. Var hade Botniabanan legat om jag inte fångat upp Björns mening fästen med en linje på en karta och fått den prövad? Det var ett exempel på hur man kan påverka samhällsutvecklingen genom ett politiskt engagemang. Take the A-Train med Duke Ellingtons orkester. 2007 flyttade Ingrid och jag till Jönköping. Anledningen var att vi kom nära våra flickor med familjer och barnbarnen som fanns där nere. Vi har genom flytten fått möjligheten att följa barnbarnens uppväxt på ett helt annat sätt än när vi hade den på 90 mils avstånd. Det var våren då Modo blev svenska mästare i ishockey efter att ha slagit HV71 i semifinalens sjunde omgång med stolpe in. Dagen efter gick jag med Modo-kepsen på stan. Det kändes riskabelt. Jag gick in på butiken Ljusexperten och valde ut några lampor till vår nya lägenhet. När jag skulle betala skulle jag min vana trogen pruta och sa till expediten: till en nyinflyttad norrlänning kan du väl ge 15%. Expediten spände blicken i mig och med en grym uppsyn svarade han: inte i den kepsen. Expediten hade för några år sedan spelat med i HV71 och pappan hade varit med och startat klubben. Man kan förstå hans reaktion. Så den gången fick jag betala fullt pris för mina inköp. Det är mycket intressant som gammal stadsplanerare att följa Jönköpings utveckling. En mycket expansiv stad mitt i södra Sverige. När jag fortfarande var kvar uppe i Örnsköldsvik uppträdde jag ofta med dragspel och sång till gitarr och berättade om 50-60-talen. Med böckernas hjälp förflyttade jag åhörarna till en nostalgisk miljö. Jag har fortsatt med det sedan vi kom ner till Jönköping, tryckt nya böcker och fortsatt mitt musicerande. Ensam men också i olika grupper.
Ormbunken rister sin ringlade topp, slår upp sina gröna små vingar. Lillkalven kesar och dansar galopp i hagen där lärksången klingar. Gökarna gala, ärla och svala jagar sin föda i flygande fläng. Fruktträden blomma, åren de fromma ströva och beta på sälta och äng. Solvärmen dallrar kring holmar och skär som man är här. Höstrågen böljar och vårsådden gror, det doftar från blommande vallar. Ekarna slöjas med ljusgröna flor och frömjöl från granar och tallar. Sprides med vinden innanför grinden, prunkas syrener i lila och vitt. Solen den skiner, höns och kaniner skingras när unghästen kommer i skritt. Kom snart min vän du som håller mig kär, sommaren är här. Anders tar pipan och får sig en rök, nu vilar sig plogar och harvar. Hulda har bråttom i källrar och kök, nu lagas den kvällsmat vi tarvar. Ingeborg gnolar, tvättar och spolar, Karin ska mjölka och sen sköta disk. Lillen och katten slåss i rabatten, hem kommer Harry med nyfångad fisk. Rutger han sysslar med reparation borta i bon. Junidag, junikväll, natten är kort och havet är gömmet vid stranden. Tyst över ljungmarker smyger jag bort och snart står jag klädd i sanden. Strandsgatan tiger, sakta jag stiger ut i det salta kristallklara hav. Låter mig flyta tyst på dess yta, tacksam för allt denna sommar mig gav. Plötsligt på stranden jag ser en figur, Johanssons tjur. Tjuren är ilsken, min skjorta är röd. Den virvlar på hornen i trasor. Här båtar föga att klaga sin nöd. Nej, här stundar nattliga fasor. När gett som muren står bakom tjuren, kors nu går bästen till anfall i sjön. Det blev att simma nästan en timma, tog det att komma till insidan ön. Skrudad i sjötång på stranden jag står, hemåt jag går. Så steg Odysseus ur havet en gång, jag tänkte och gnuggade skinnet. Alltid en tröst, jag ska dikta en sång, försköna det kusliga minnet. Närmre naturen förde mig tjuren, tänkte jag fromt och smög upp till min bädd. Men från rabatten hör jag i natten flickor som fnittra, tänk vad han blev rädd. Sam som en padda, och såg du Margret, vad han var fet. Livet blir skön som en ros i sin knopp, när glädjen, när sången får vingar. Lillkallen kesar och dansar galopp i hagen där lärksången klingar. Gökarna gala, ärna och svala jagar sin föda i flygande fläng. Fruktträden blomma, fåren de fromma ströva och beta på sälta och äng. Solvärmen dallrar kring holmar och skär, sommaren är här.
Det var en riktig sommarvals av Evert Taube. Vals på Ängön, här med Sven-Bertil. Det som håller på med musik har alltid några höjdpunkter man minns särskilt tydligt. För mig var en av dessa när jag var med i Västernsjökören. Jag tyckte att vi skulle ha något nytt som stack ut från den vanliga manskörssången. De tre stora tenorerna hade varit på tv och jag hade spelat in den på videon. Där jag satt och körde videon fram och tillbaka och försökte nedteckna italienskan som det sjöng. Ye bella cosa, na giorna de sole, naria sarida, de bora de bessa, och så vidare. Sedan fick jag, efter lite övertalning, vår körledare Roland Pettersson att pröva den i kören. När sedan Tommy, Lars och Rubin som Pavarotti, Carrera och Domingo framförde O Sole Mio stilenligt uppklädda i frackar på en konsert vi hade på Rådhuset, då fick jag ståpäls. kan ju tro att det var Tommy, Lars och Ruben, men det var faktiskt de rätta tre tenorerna. Vi har ett vinterliv i Jönköping och ett sommarliv ute på Brynäset vid Stubbersmarksjön i Arnäs. Lika roligt att åka ner till Jönköping på hösten som att åka upp till sommarstugan på våren och få träffa släkt och goda vänner. En av höjdpunkterna på sommaren är när vi får åka ut på sjön med Ella och Bosse Sundström. Det har en flotte med utombordsmotor och ett litet hus på. På den har vi haft många fester, bjudit in goda vänner på räkor eller surströmming, ofta med efterföljande dans. Men vi har också haft sommargudstjänster från den vid stranden av Stubbersmarks fäbodar med bland annat Bengt Risberg. De senaste åren har vi, med Mats Östman som styrman, tagit ut ett antal pensionärer från Arnesgården för att de får känna på sjöluften och njuta av kaffe och Bosses kolbullar eller bakelser. En del har också fått prova på det goda abborrmätet. Här en vals som Ella brukar önska när jag sitter och spelar dragspel på flotten. Födelsedagsvals till Mona av Benny Andersson med orkester. Nu till sist jantelagen. Jag har en skrytperm som jag sitter och bläddrar i. På första sidan finner jag en bild av en duktig, vacker, intelligent och kärleksfull kvinna, min fru Ingrid. Sedan kommer en sida med mina duktiga döttrar Ingela och Jessica. Ingela som lärare på SFI i Norrköping och Jessica med sitt arbete på Jordbruksverket. Jessica också med ett eget företag i turistbranschen tillsammans med maken Håkan, min svärson. Sedan kommer en sida med fem glada barnbarn. På nästa sida finns en baksida från den norska tidningen Nordlandposten med rubriken "Ingen får så stor fisk som svenskarna." Med en stor bild av mig och en rekordsej på 16,9 kilo fångad med pirk på Lofoten en sommarnatt 1987. Jag bläddrar vidare och finner ytterligare ett tidningsurklipp nu från ÖA 1990. Med ett fotografi med mig och en stor, stor älg. Guldkronan, en udda 24-taggare, 321,3 poäng, hänger på balkongen i lägenheten i Jönköping till allas beundran. Jag bläddrar vidare. En bild av en gädda på 10,6 kilo. Ännu en älgkrona. Teckningar och målningar av några barnbarn med konstnärliga anlag. Kopior av kosserier och krönikor i olika former som jag skrivit. Bland annat ett tidningsurklipp där jag listat ut vem som sköt Karl den 12. Nästa sida. En bild med mig och en guldpokal från kretsmästerskapet 2016 i Barnarps schackklubb. Ingrid och jag har gjort många utlandsresor. Mot slutet i pärmen finns en bild av en tankvärd staty som vi upptäckte i Gellertparken i Budapest. Den står i naturlig storlek i brons de fyra män som gett upphovet till de stora religionerna. Buddha, Mohammed, Jesus och Abraham. Det står på ett runt fundament som föreställer jorden med ett knäböjande gestalt som symboliserar mänskligheten. Alla undrar över tillvaron och många måste ha någon att tillbe. Bland de fyra skymtar Kjell O. Berggren som har andra funderingar om den naturliga gudomligheten än någon av de fyra gestalterna. Jag slår ihop pärmen och avslutar mitt program som semesterpratare. Glad och tacksam över att fått leva i rätt land, i rätt tid, i ett lyckligt äktenskap med fina barn och barnbarn. Om än så många människor med några ordentliga sorgkanter. Att jag haft ett varierande och innehållsrikt liv. Att jag vid 77 års ålder är pigg och får följa med samhällsutvecklingen. Vara ute och underhålla folk med mina böcker till sång och musik. Och få umgås med många trevliga människor. Jag slutar med en förhoppning om att jag har ett antal goda år kvar av mitt liv tillsammans med min Ingrid, mina döttrar, måg, barnbarn och alla mina goda vänner.
Månstrålar klara glimma, vinden sakta dör. Och i den sena timmar, ja, mandolinen rör. Bakom balkongens galler, en skugga jag skymtar ser. Och i gondolen faller en ros till sångan ner. Ljus är att drömma, sorg är att glömma. Tonerna strömmar till henne och glimrande stjärna, himmelska tärna.
små.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.